Välkomna till kvällens lektion. Vi är mitt inne i Romarbrevet 8, som är ett svar till ett rop som fanns i Romarbrevet 7. Vem ska frälsa eller rädda mig eller befria mig från denna dödens kropp, som Paulus säger. Och han har ju inte en grekisk filosofisk bakgrund där han menar att kroppen skulle vara någonting hemskt. Eller att kroppen är ett fängelse för själen som man måste befrias ifrån. Det här är en tanke som vi måste vara vaksamma över att inte släppa in i oss. För det är inte bibliskt, utan det kommer från en felaktig filosofi från grekisk tänkande. Kroppen är inget fängelse för själen. Kroppen är enda sättet som själen kan uttrycka sig, som Herren har skapat. Men i kroppen finns en stark påverkan av synd och död. Och det är den delen av kroppen, en del av kroppen, som man kan säga en del av kroppen. Som Paulus säger, vem ska befria mig från den här dödens kropp? Och då svarar han samtidigt att det sker genom Messias Yeshua. Och så ger han oss svar då i Romarbrevet 8, hur vi ska kunna leva i seger över den här situationen när vi egentligen vill lyda Guds bud, men i våra lemmar ser en annan kraft som hindrar oss från att leva i det som vi egentligen önskar. Och svaret på det här är att vi blir fyllda och leds utav Guds ande. Och den här anden har getts oss genom Messias Yeshua. Så där finns alltså en otrolig potential att kunna vinna och leva i seger över syndens makt. I tidigare kapitel har han ju nämnt om dels hur synden och döden kommer över alla människor, och samtidigt också att man genom dopet kan bli befriad från syndens makt. Men i praktiken så har vi ju en kamp då, och den kampen återspeglas ju i kapitel 7. Och lösningen på den kampen. Alltså vi har ju den, vi kan anse oss döda från synden. Så rent ansvarsmässigt, om man ska säga, så kan vi säga att vi kan inte skylla på synden, utan vi har, genom att vi har döpts in i Yeshua, så är vi befriade från syndens makt. Men samtidigt så känner vi att vi har en kamp inom oss. Det finns en ond dragning, en ond läggning, köttets makt i oss, som gör att vi har någonting som hindrar oss att vara riktigt fria att göra det som är Guds vilja och leva i det som är rätt, det som Gud har lagt i vårt hjärta och det som vi ser i skrifterna, som vi också har i vår inre människa. Anden är svaret. Den som är full av ande och sätter sitt sinne på det som hör till det andliga och det som hör till anden. En sådan människa, för det första, räknas som oskyldig enligt vad han säger här i vers 1. Det finns ingen fördömelse för dem som är i Messias Jesus, eller Messias Yeshua, som inte vandrar efter köttet utan efter anden. Som många grekiska handskrifter säger här i vers 1. Och det återkommer ju i vers 4 här. Att inte vandra efter köttet utan efter anden. Om vi har den här inställningen i vårt inre, och vi söker anden, söker och vi sätter vårt sinne till det som är andligt, då räknar Gud oss som oskyldiga. Och grunden till att det här kan ske är att Yeshua blev sänd som ett syndoffer och tog bort synden, och den blev dömd i köttet i hans död då. Och då så förklarar han då att vårt sinnelag är väldigt stor, det är väldigt viktigt hur vi tänker. Vad vi har för inställning. Om vi söker det som hör anden till, eller om vi söker det som hör köttet till. Och det är ju två vägar egentligen. söker vi det som hör anden till, då får vi leva. Men söker vi det som hör köttet till, det onda, så kommer vi att dö trots att vi har fått liv. Och jag tror att man kan förlora sitt liv som man har i Messias om man väljer att gå syndens väg och inte vänder om från den. Och sedan nämner han om i vers 10 och 11 här att kroppen måste ju dö. Det är på grund av att kroppen har varit ett verktyg för synden, så därför är den dödsdömd. Och men anden är alltså liv för rättfärdighetens skull, som jag förstår att de har att göra med det som hände genom Yeshua. Att anden har blivit rättfärdiggjord. Men det finns ju liv från döden när det gäller kroppen då. Och det är ju här som är väldigt viktigt att förstå det, att en människa är inte fullständig utan sin kropp. Så därför måste det ske en uppståndelse för att människan ska bli som hon är ämnad att vara. Och genom döden och uppståndelsen, genom att dö, kroppen dör och man uppstår, att Herren väcker upp kroppen igen, då blir man av med det onda begäret som finns i kroppen. Så vägen till frälsning går genom döden. Och så såg vi här i vers 11 att det är inte bara att tala om att era döda kroppar ska få liv, utan era dödliga kroppar blir levande. Och det här är också en potential till hälsa för våra dödliga kroppar. Anden bor i våra dödliga kroppar och gör våra dödliga kroppar levande genom anden som bor i oss. Det är en väldigt stark vers som man kan fundera på och lägga på sitt hjärta när man har det svårt i sin kropp. Att andens kraft finns där också till att göra min dödliga kropp levande, så att jag får uppfylla Guds planer så länge kroppen är med. Alltså, mina bröder, har vi inte någon förpliktelse mot köttet i vers 12. Vi fortsätter där vi slutade förra gången. Jag kan gå i Bibel 2000 läser jag. Vi har alltså skyldigheter, och jag skulle vilja översätta det här ordet som plikt. Vi har alltså plikter, men inte mot köttet, inte att leva efter vår kötsliga natur. Om ni lever på det sättet kommer ni att dö, men om ni med ande dödar kroppens gärningar ska ni leva. Och då talar han ju naturligtvis om kroppens onda gärningar. Man kan alltså med anden, eller med ande, döda kroppens onda gärningar. Det finns en andekraft som är starkare än syndens kraft som verkar i våra kroppar. Lösningen är att bli fylld av Guds ande och leva i ande. Hur ska man kunna leva i anden då? Det är ju en stor fråga. Han har ju gett svaret här tidigare. Att sätta sitt sinne på det som är andligt. Hur gör man det då? Jo, det är att man tänker på det som har med andlighet att göra och det som har med andlighet att göra. Hur gör man det då? Ja, det bästa sättet är att mata sitt sinne med ordet, med Guds ord. Och en annan stor hjälp, det är att bedja i anden. Att man låter Guds ande verka i oss och använder tungan till att tala andligt språk, tungotal. När man talar i tungor mycket så kommer anden att få kraft. Den laddas som ett batteri och kan ta kontroll över sinnet. Eller det är lättare för sinnet. För sinnet, det är vi som bestämmer vad vi vill sätta vårt sinne. Vi är inte slavar längre. Det är lättare för sinnet att få tag på det andliga när anden är stark. Så den människa som sjunger lovsånger, ber i anden och läser och tänker på Guds ord varje dag, han har en stark ande och anden växer till. Jag tror personligen att en god regel för en lärjunge till Messias är att ta en timma bön om dagen. Och läsa skrifterna, åtminstone ett kapitel om dagen. Och på sabbaten naturligtvis mer då. Då håller man sin ande levande och man håller sin ande frisk och stark. Och naturligtvis så finns ju andra hjälpmedel också. Men det här tror jag är det viktigaste och starkaste. Också att vi samlas tillsammans och styrker varandra kan vara en väldigt stark hjälp att komma att hålla sin ande frisk och levande. Och sen finns det också en attityd man kan ha när det gäller att uppfyllas av anden. Dels så är det ju genom att man tror att Gud vill fylla mig med sin ande, eller vad ska vi säga, styrka mig, eller komma. Anden är som vatten man kan dricka. Och Paulus säger, låt er uppfyllas av ande. Det är någonting som man kan alltså få i sig. Vi har det redan, men ändå så kan man få i sig mer. Och det är någonting, det har också med min inställning till Gud att göra. Min öppenhet. Öppna din mun vitt upp så ska jag uppfylla det. Den står det skrivet. Så att jag kan i mitt inre på något sätt öppna mig för Gud. Så att han fyller mig med sin ande. Och det har med tro att göra. För tröstan och förväntan. Det har jag upplevt personligen. Att det, om jag kan i mitt sinne stänga för Guds ande. Genom att jag inte tror att han vill hjälpa mig. Eller han vill fylla mig. Eller att jag är inte tillräckligt bra. Eller något sådant. Och då kan det här kapitlet vara en väldig hjälp för att lösa mig från det. Jag måste veta att jag inte är fördömd av honom. I Messias så är jag frikänd. Och jag har rätt att få vara nära Gud. Jag kan lita på att Yeshua har tagit min skuld. När jag har omvänt mig ifrån den. När jag ångrar mig och litar på att han har betalat priset. Så mitt förhållande till Gud är rätt genom Yeshua. Och då måste jag lita på det trots att jag inte kanske känner så. Och då måste jag på något sätt låta mitt sinne inte låsa Guds möjligheter för att fylla mig och komma tanka min andliga tank med sin bensin. Jag kan stänga tanklocket men jag kan också öppna för honom. Jag vet inte hur jag ska förklara men jag tror att ni förstår mig. Det kanske är enkelt för många av er men för andra kanske det behövs att sägas det här. Nu är vi i vers 13. Om ni lever på köttligt sätt, då kommer ni att dö. Men om ni med ande dödar kroppens gärningar ska ni leva. Finns alltså en andekraft som är starkare än synden. Och det leder oss till liv. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Därför har jag valt den här översättningen för att den uttrycker bättre vad grekiskan säger. Det talas om söner och det talas om sonskap här. Det är inte samma sak barnaskap som sonskap. Sonskap har att göra med mognad och rättigheter, arvsrättigheter. Barnaskap är en annan sak och det är inte så bibliskt det uttrycket. Visst är vi Guds barn men det är frågan om Guds söner som har med en annan sak att göra. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen utan ni har fått en ande som ger söners rätt. Och det här är det viktiga då. I ett hem på den tiden, nu är det inte så vanligt, så hade man två typer av människor kan man säga. En slav och en son. Här finns det alltså en jämförelse mellan en slav och en son. Och en slav, om vi nu talar generellt, vilket är det som finns här bak, i bakomliggande i Paulus undervisning. En slav lyder av fruktan. Han lyder av tvång. Han har ingen egen vilja. Han måste uppfylla sin mästares vilja. Sin herres vilja. Och det är alltså två sätt man kan lyda Gud med. Och det här diskuteras också inom den andra templets judendom. Rav Akiva nämner om att när Israel gör Guds vilja så räknas de som Guds söner. Men när Israel inte gör Guds vilja då räknas de som Guds tjänare. Och de här tankarna finns alltså. Antingen så är du tjänare och då är du på en lägre nivå. Eller så är du son och då är du på en högre nivå. Och Paulus jämför då det här. Är du en tjänare så tjänar du i fruktan. Du tjänar av tvång. Du lyder för att du måste lyda. Och det är en typ av slavtjänst. Då är du en slav. Och Paulus säger, så är det inte med er längre. Nu har ni fått en ande som gör att ni kan lyda på en högre nivå. Ni kan lyda som söner. Ni har inte fruktan som en anledning till att ni lyder. Ni lyder inte för att ni är rädda för att bli straffade. Och det är ju inte, låt oss säga det som en parentes, det är ju inte någonting ont att lyda för att man är rädd för att bli straffad. Det är ju bra att man lyder. Det är ju bättre att lyda av fruktan än att vara olydig. Så vi har ju tre nivåer här. Att vara olydig i Guds bud, det leder till död. Man kan också lyda Guds bud utav fruktan för att bli straffad. Och det är inte en idealisk situation. Den idealiska situationen är när man är som en son i ett hem. Som då i den här liknelsen är en sådan som lyder av kärlek. Inte av fruktan. Och han säger här, alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Här är alltså den högsta nivån av lydnad. Och det har med sonskap att göra. Och då kopplar vi faktiskt med kapitel 1 i Romarbrevet. Där det står skrivet att Yeshua blev proklamerad att vara Guds son alltifrån uppståndelsen från de döda. Vi tog ju upp den versen, att det är bättre att översätta det på det sättet. Gud utropade honom som sin son vid uppståndelsen. Och det här är någonting viktigt vi måste känna till. Guds söner eller Guds son blev Guds son på ett utomordentligt sätt vid uppståndelsen. Sonskapet har med uppståndelsen att göra. För det är kopplat till det eviga livet. Det är kopplat till ett oförstörbart liv som kommer utifrån uppståndelsen. Och därför Paulus tar upp det i det här kapitlet att sonskapet har med uppståndelsen av våra kroppar att göra. Se hur de översatte här i Bibel 2000. Att han blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda. Okej, okay, insatt. Men jag vill hellre ha det ordet. Han blev proklamerad. Eller utropad. Eller utnämnd, kanske är det bästa uttrycket. Som Guds son. Vid uppståndelsen. Och här har vi samma sak med oss då. Om vi nu är Guds söner så betyder det att vi har fått del av hans uppståndelsekraft. Av Yeshuas uppståndelsekraft. Den som alltså har fått den ande som har med uppståndelsen att göra, han är Guds son. Och i den världen vi talar om, där finns det inte söner eller döttrar. Där finns inte män och kvinnor, där finns inte judar och hedningar, slavar och fria, utan en annan dimension. Så sonskapet har med, inte med kön att göra, utan har med arvsrättigheter, och det har med en position och ett sätt att leva och göra inför Hashem. Så även kvinnorna som är födda på nytt, som har fått del av uppståndelsekraften, är Guds söner i anden. En annan sak i denna världen, men nu talar vi alltså om den andliga världen. Vers 15, ni har inte fått en ande som gör er till slavar. Anden gör alltså inte att vi lyder i fruktan. Så att ni måste leva i fruktan igen, säger han. Ni har fått en ande som ger söners rätt, så att vi kan ropa Abba, fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande att vi är Guds söner egentligen. Inte Guds barn. Det var inte bra översatt, för det är samma ord här som tidigare i grekiska. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande. Här har vi alltså Guds ande som är Guds närvaro i den här världen. Och vår ande som är våran mänskliga ande. Ger ett vittnesbörd om att vi är Guds söner. Och det här är samma sak som när arken tillverkades. Herren sa, du ska göra en ark och du ska lägga i den arken vittnesbördet som jag ska ge dig. Om nu människan är som ett tempel, så finns det en plats i vårt innersta, i vårt hjärta, i vår ark. Där Herren lägger ett vittnesbörd. Och det var ju två stentavlor som kallas för vittnesbördet som gavs till Mose. Och på den ena tavlan talas det om förhållandet mellan människan och Gud. Och på den andra stentavlan talas om det förhållandet mellan människan och andra människor. Och de här två tavlorna kallas för vittnesbördet. Och två vittnen behövs för att det ska bli en fällande eller en befriande dom, kan man säga. Två vittnen behövs för det mesta i alla domslut. Åtminstone två. Och här har vi två vittnen då. En stentavla som talar om Gud. Alltså här finns Guds ande. I det här liknelsen då så har vi Gud och människor som vittnar. Du har en stentavla för Gud, en stentavla för människor. I det här har vi alltså Guds ande in i ditt hjärta, in i ditt inre, så finns Guds ande. Som talar om att du är Guds son. Det finns ett vittnesbörd, det finns ett budskap där in i din inre människa. Och så finns det en annan som vittnar, och det är din ande. Som också säger att du är Guds son. Så du har alltså två vittnen inom dig som talar om att du är Guds son. Att du har sonskap. Men är vi söner, rättare översatt, då är vi också arvingar. Det hela poängen är ju det här att sonskap har med arv att göra. Sonskap har med uppståndelse, du har fått del av uppståndelsekraften, du har fått del av den ande som väckte upp Yeshua från döden. Det gör dig till son i Guds familj. Och när du är son så har du ett arv. Och då står det att ni är Guds arvingar och Messias medarvingar. Någonting ärver man då från Gud som son. Vad ärver man? Vad är det som Gud har som han ger till sina söner? Jo, det har vi redan sagt. Det eviga livet. Ett oförstörbart liv. Det är arvet som Gud ger till sina söner. Och det var ju det som Messias fick. När han väcktes upp från döden, då blev han ju utnämnd som Guds son. Och då fick han det oförstörbara livet. Ingen kan förstöra det livet som han fick. Och det är det arv som han har fått, bland annat, är det första saken som jag vill ta upp. Och samma arv har du fått, prisat vara Herrens underbara namn. Du har fått ett oförstörbart liv i Messias genom uppståndelsen som du har fått del av. Och det har med sonskap att göra. Det andra vi har fått när det gäller arvet, det är att Gud äger hela världen. Och den har han delat med sig av till sina söner. Så är man Guds son, så ärver man världen. Och det var det Herren sa till Abraham. Vi läste ju om det i Romarbrevet 4, att han skulle få världen till arvedel. Tror vi ska sluta. Romarbrevet 4 och 13 säger så här. 1917 års översättning. Det var nämligen inte genom lag som Abraham och hans sed undfick det löftet att han skulle få världen till arvedel. Det var genom rättfärdighet av tro. Världen till arvedel, inte bara Israels land utan hela världen. Abraham och hans ättlingar, det är ju både judar och icke-judar, som skulle få den här världen till arvedel. Inte det här världssystemet utan den här skapelsen, världen. Det är det arv som Messias har fått. För det står så här: be om mig och jag ska ge dig. Nu ska vi se om vi hittar rätt citat här. Psalm 2, vers 8 står så här: begär av mig så ska jag ge dig hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom. Vi läser vers 7, för det här är viktigt. Ska vi se då. Vers 6 och framåt. Jag själv har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill förtälja om vad beslutet är. Herren sa till mig: du är min son, jag har idag fött dig. Det hände ju vid uppståndelsen. Då utropade himlen: du är min son, jag har idag fött dig. Du har blivit min son med det eviga livet, en evig arvinge. Begär av mig så ska jag ge dig hedningarna till arvedel och jordens ända till egendom. Här är alltså ett arv som Messias fick, att bli härskare över världen. Få hedningarna till sin arvedel, inte bara Israel, utan hedningarna också. Och då, om man nu är Guds söner, så är man också Guds arvingar. Man får del av Guds ägandeskap, dels hans eget liv och dels hans ägandeskap och maktskap, kan man säga, i den här världen. Det var det Yeshua fick genom uppståndelsen, och det har vi fått del av tillsammans med honom. Prisat vare Herrens underbara namn. Och så står det sedan om, här finns ett om här. Vi är arvingar, Guds arvingar och Messias medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Så det här är ett pris. Ska du få del av arvet? Priset, vad kostar det att bli Guds barn? Guds son, förlåt. Vad kostar det att få del av arvet? Lidande. Hur mycket då? Messias lidande. Ja, men jag kan väl inte lida så mycket som han. Nej, det vet Hashem. Så därför får du den lott som du klarar av. Inte mer och inte mindre heller. Vi får dela hans lidande för att också få dela hans härlighet. För att också få dela hans härlighet, vilket är den härlighet som kommer att uppenbaras när riket kommer. Och då skriver han vidare här: jag menar att våra lidanden i denna tid, nu talar han om denna tidsålder, innan riket kommer, innan Guds riket bryter in på jorden. Våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår. Så om vi tycker att lidandena som vi går igenom är stora, så säger Paulus, de är ingenting om vi jämför dem med den härlighet som kommer att uppenbaras. Det är väl en väldigt stor tröst när man tänker då på vad man får lida och gå igenom. Att det är ingenting jämfört med det som kommer att ske utav härlighet i den tillkommande riket, i det tillkommande riket här på jorden. Ty skapelsen, du kommer in på en intressant sak här. Skapelsen väntar otåligt på att Guds söner skall uppenbaras. Vad är det här? Varför väntar skapelsen på att Guds söner ska uppenbaras? Vad har sonskapet, vad har Guds söner att göra med skapelsen? Och då tänker han ju då naturligtvis på skapelsen som naturen och det här systemet, biologiska systemet och fysiska systemet som vi lever i, den här skapelsen. Och jag tror inte det är bara djur och träd och växter och moln och stjärnor och planeter, utan det är även vi människor. Skapelsen, alltså våran kropp kan man säga, väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Förgängligheten, står det i 1917 års översättning. Inte av egen vilja, utan på grund av honom som vållade det. I den här översättningen ser det ju nästan ut som att det är Adam de tänker på. Och jag har inte kommit fram till 100% svar. Vem talar de här? Vem var det som gjorde att skapelsen lades under tomhetens välde? Var det Adam eller var det Gud? Svaret är ju båda två. Men om vi läser vidare här, så ser vi ju att det är lättare att tänka att det var Gud som Paulus tänker på här då. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, med ett hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri. Adam kan ju inte ha gjort så att det fanns ett hopp när han syndade och gjorde att skapelsen kom under förgängelsen eller under tomhetens välde. Han kunde inte orsaka att det blev så med ett hopp, utan det kom ju från Gud, hoppet. Att det kan finnas en lösning på det här problemet, det kommer från Gud. Så jag vill snarare luta mot att det är Gud som Paulus tänker på här, mer än Adam. Ska vi läsa om då? Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Har lagts under det, alltså Gud som gör det. Inte av egen vilja, utan på grund av honom som orsakade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen. Och nå den frihet som Guds söner får när de förhärligas. Och innan så står det att skapelsen väntar på att Guds söner ska uppenbaras. Vad är det här för någonting? Guds söner ska uppenbaras och Guds söner ska förhärligas. Det här har inte skett än. Guds söner har inte uppenbarats än. Vad är det då han talar om? Han talar om den fysiska uppståndelsen. Samma sak som Yeshua fick gå igenom. Hans eviga sonskap hade inte bevisats eller uppenbarats eller utropats eller proklamerats förrän hans kropp väcktes upp ifrån döden. Inte förrän uppståndelsen blev introducerad i den här världen kunde världen se Guds sonskap i sin fullhet. Och det skedde med en människa. Huvudet till den nya mänskligheten. frågan är om det inte var några utav de avsonade där. Det står ju att heliga kroppar visade sig i Jerusalem efter hans uppståndelse också. Jag vet inte om de dog igen eller om de for till himlen med honom. Det finns ju inte mycket information om det som hände där. Förstlingsskörden där till uppståndelsen. Det kan vara att det var några fler som fick uppstå tillsammans med honom som nu finns i himlen. Kan hända så. Men alltså den stora uppenbarelsen av Guds söner har inte skett än. Abraham ligger i graven. Isak ligger i graven. Jakob ligger i graven. Det är inte så långt här från där jag bor. Där vi bor. Deras gravar. Deras grav i Hebron. De ligger fortfarande där. Mose är också begravd. Väntar på uppståndelsen. Alla profeterna. Vi kan gå och besöka profeternas gravar i Jerusalem. Guds söner har inte uppenbarats än. Hela skapelsen väntar på att Guds söner ska uppenbaras. Uppståndelsen kommer att ske. Och då sker någonting med skapelsen. Hela skapelsen kommer att befrias ur sitt slaveri under förgängelsen. Och få samma frihet som Guds söner får när de förhärligas. När deras kroppar blir förvandlade och får den strålglans som Yeshua har nu. I sin uppståndelsetillstånd. Det är alltså sonskapet är någonting otroligt mäktigt. Vers 22. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Här finns en tanke som finns i judisk teologi. Födslovåndor. Det finns ett uttryck som kallas för Chevlei Shel Mashiach. Som betyder Messias födslovåndor. Eller födsloverkar. Och det är ett begrepp som rabbinerna använder när de talar om de lidanden som kommer innan det messianska riket kommer att etableras på jorden. Man nämner om Gog och Magog-kriget och andra saker som kommer att hända för det judiska folket och för världen innan det messianska riket bryter fram. Messias födslovåndor. Och Paulus anspelar här också på det här. Födslovåndor som föder fram en son. Eller de här Guds sönerna. Hela skapelsen ropar som i födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva. Också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner. Göra oss till söner. Ser du? Vers 23. Titta i 1917. Inte det allenast också vi själva som har fått anden så som förstlingsgåva. Också vi suckar inom oss och bidar efter barnaskap, eller så sonskapet. Vår kroppsförlossning. Lite annorlunda översatt där. Se vad folkbibeln säger. Vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet. Det är inte heller bra. Sonskapet ska det vara. Vår kroppsförlossning, men det här är viktiga. Vår kroppsförlossning. Vi kan aldrig bli Guds fullständiga söner förrän kroppen blir förlossad från dödens makt. Frälsningen innebär att kroppen blir befriad från dödens makt. Frälsningen innebär inte att du får del av Guds ande. Det är bara en liten, liten del av frälsningen. Det är bara början. Det är bara aperitivo. Eller aperitivo. Frälsningen innebär att våra kroppar blir förvandlade till eviga skapelser. Vi kommer in i sonskapet ordentligt. Och de har ju sagt det här, göra oss till söner. Och jag tycker faktiskt om det, för det uttrycker tanken här. Väntar på sonskapet. Vi väntar på sonskapet. Vi har det inte. Vi har lite grann bara. I vår ande. Men inte i vår kropp. Lite grann har vi kroppen. Anden bor där. Och ger liv åt våra dödliga kroppar. Men vi behöver uppståndelsen. Eller då förvandlingen där vi blir iklädda evighetskropparna. De som lever när Yeshua kommer tillbaka. Vi ropar i våra hjärtan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. Inte befria oss ifrån vår kropp, utan befria vår kropp ifrån förgängelsen, från döden och synden. I hoppet är vi räddade, eller som det står i 1917, frälsta. I hoppet är vi frälsta. Och jag vill poängtera det här. I hoppet är vi frälsta. Vi är inte frälsta nu. Och jag har en hel undervisningspass från en sommarkonferens som bevisar att vi har ingen biblisk grund att säga jag är frälst. Det är obibliskt att säga jag är frälst. Obibliskt. Det finns bara ett bibliskt ställe som säger att vi kan säga han frälste oss, det säger Paulus på ett ställe. Och det är bara ett enda vittnesbörd. Räcker inte med ett vittnesbörd. Om du går igenom bibelställen som talar om frälsning, så är det alltid någonting som är i framtiden, men som vi får del av nu, en försmak av. Men vi kan inte säga att vi har det. Vi kan säga att vi har fått del av det. Men vi kan inte säga att jag är frälst. För det betyder att jag har stått upp från döden. Jag är odödlig. Min kropp kan inte dö. Jag är förhärligad att jag kan se Gud med min kropp, med mina ögon. Du är inte frälst än. Du har fått del av frälsningen. Frälsningen är en väg, en process som kommer att leda till att du får sonskap och kommer att bli frälst. Slutfrälst kan man väl säga. I hoppet är vi frälsta. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Du är inte frälst än. Vem hoppas på det han redan ser? Kroppen har inte förvandlats än. Så när du säger att du är frälst, så betyder det att du har en odödlig kropp. Så akta dig. Det kan ju hända att någon tror på dig. Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord, tycker jag om det här uttrycket. Rop utan ord. 1917 säger outsägliga suckar. Men jag tycker om det här 2000 här. Rop utan ord. Och det är det som finns i oss. Det upplever vi. Det finns ett oerhört rop här inne. Och även det här födsloverkarna. Vi känner inte bara någonting fysiskt, utan det är någonting djupt inne i vår inre människa som ropar, men vi har inga ord. Vad ropar vi efter? Att få se den här härligheten vi längtar efter. Sonskapet. Uppståndelsekraften. Bli av med bördan av synden och dess konsekvenser. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Anden vädjar för oss, eller förebeder för oss med rop utan ord. Var finns anden då? Anden finns i vår ande, som vi sa om vittnesbördet. Gud har lagt sin ande tillsammans med vår ande. I den lektion som jag hade här tidigare under dagen, så var den som frågade om Guds ande och min ande. Hur är det med det? Och vi jämförde då med ett litet ljus. Din ande är som ett litet ljus. Det står om det i Ordspråksboken. En Herrens lykta är människans ande. Ett ljus. Och när Guds ande kommer till dig. Du föds av anden. så kommer ett större ljus. Nu ska vi illustrera det här. Kommer ett större ljus här. Och sätts ihop med ditt lilla ljus som du har, som du är i din ande. Och det här stora ljuset är Guds ande. Det är en låga, en jättestor låga här. Och din ande är en liten låga här som finns i ditt inre. För det var ju den lågan som den evige blåste in i lerstatyn som han hade format i första Mosebok 2. Och så blev människan en levande varelse. En levande själ. Neshama på hebreiska. Och neshama står det i ordspråksboken att det är Guds, en Guds lykta. Alltså det finns en liten låga i varje människa här. Som är ett uttryck eller ett resultat av den Guds eld som är i hans ande. Som blåstes in i människan när människan skapades. Men när då Guds ande kommer till oss och fyller oss så kommer den in i våran ande, i vår inre människa, i vårt hjärta, i arken som finns där inne, vittnesbördet. Och så förenas de här två lågorna, vår lilla låga och Guds andes låga, så det blir en enda låga. Vi blir ett. Och det är Guds ande i oss. Och då är det inte så lätt att skilja mellan vår ande och Guds ande. För det har blivit en låga i oss. Den här lågan kan vara stor eller liten beroende på hur vi beter oss och beroende på hur mycket vi låter anden få lysa. Paulus säger, utsläck inte anden. Det går alltså att släcka den här lågan på något sätt. Men det vill vi inte, utan vill att det ska bli starkare och lysa starkt. Och få kraft ju mer och mer. Vi vill att den ska få kraft mer och mer, den här Guds andes närvaro i vår ande. Så när då Guds ande inom oss ber. För oss och för andra. Med rop utan ord så förenas det med våran ande. Och då har vi svårt att skilja mellan det. Vi känner bara någonting inom oss. Starkt. En förening mellan Guds ande och vår ande. Och så står det, och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Anden finns alltså i våra hjärtan. Men i vår ande så säger vi samma sak som Guds ande. För det är ett. Eftersom anden vädjar för de heliga. Så som Gud vill. Den bön som finns där i Guds ande som förenas med våran ande, det är en bön som stämmer överens med Guds hjärta. För anden är ju Guds närvaro i våra liv. Och då ber vi enligt Guds vilja. Och så kommer vi till en text i vers 28 här som är inte bra översatt i 2000. Jag vill helst läsa här i 1917. Men vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans rådslut. För dem som älskar Gud, älskar du Gud? Då samverkar allt. Absolut allting vad som händer runt omkring dig samverkar till det bästa. Vad då till det bästa? Jo, det har ett syfte. Gud låter allt som sker dig, allt, precis allt vad som händer runt omkring dig. Det som är negativt, svårt, problem, allt som är jobbigt, det låter Gud ske och han har ett syfte med det. För han vill uppfylla en plan i ditt liv med de här sakerna. Och så står det, för de som är kallade efter hans rådslut. För de som älskar Gud samverkar allt det bästa. För de som är kallade efter hans rådslut. Kallade till vad då? Kallade till sonskap. kallade till att bli hans söner. Efter hans rådslut, det som han har bestämt. Ty de som förut har blivit kända av honom, nu går vi ut till 2000. Ty de som han i förväg har utvalt, har han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Här har vi det. Okej, vad är det nu då? Allt som sker för den som älskar Gud sker till det bästa. Vad är det bästa? Jo, att forma karaktären hos oss. Att vi ska bli lika Yeshua. Det är syftet. Så allt det som händer runt omkring oss har Gud tillåtit, och han tillåter det för han vill använda det till att forma oss så att vi blir lika Yeshua. Så det innebär då att om vi klagar på det som händer oss, så har vi inte förstått vad som är syftet med det. Vi tycker att det är negativt, och det är ju jobbigt och svårt naturligtvis. Men om vi kan se lite längre och förstå det, att det har Gud tillåtit hända oss. Han vill att det ska hända mig. För han vill skapa ett resultat i min karaktär på grund av det som händer runt omkring mig. Vad vill han se i mig? Han vill se Yeshua i mig. Han vill se att jag blir lik hans son. Det är syftet med ditt liv. Att bli skapad till Guds avbild i Yeshua. Det är syftet med människan. Så allt vad som händer runt omkring oss har som syfte att producera i oss den karaktären som finns i Yeshua. Lyckas Gud med det? Kan han göra det? Man kan väl säga så här. De som har levt många år, speciellt de som har levt med Herren i många år, de har en ljuvlig karaktär. Livet har putsat på dem. De har lärt sig ödmjukhet. De har lärt sig tålamod. De har lärt sig hopp. De har lärt sig tro. De har lärt sig att se det positiva och bära det negativa, men att det negativa inte får ta makten över dem. Det är det normala som man ser hos en Guds man eller Guds kvinna som har levt länge med Herre. Så alla dessa saker som har hänt i deras liv har producerat en ljuvlig karaktär i dem. När vi då klagar på det som händer oss, så är det för att vi inte förstår att Gud håller på att använda det till att göra någonting i oss. Han tillåter det. Och han vill att vi ska reagera på ett sätt som liknar Yeshua inför det som händer oss. Om vi inte lär oss lektionen idag, så får vi samma lektion imorgon. Har du märkt det? Jag följer idag i den här provet idag, den testen som Herren gav mig. Han gav mig en svår situation och min reaktion blev inte vacker. Det kom inte ut det som jag skulle önska i mitt liv. Då får jag samma test nästa dag eller nästa vecka eller nästa månad eller om 5 år, vad han nu har lust att göra i mitt liv. Så får jag samma, kanske inte samma personer, men en väldigt liknande situation. Och då får jag välja den här gången, hur ska jag reagera den här gången? Ska jag reagera som förra gången? Eller ska jag reagera andligt? Och Herren låter oss gå igenom samma sak om och om och om och om igen. För att vi ska reagera andligt inför samma lektion. För han vill se sin son i oss. Han vill se sin son i dig. Därför låter han dessa saker ske dig. det som du tycker är så svårt. För reaktionen i dig är det som Gud söker. Den sanna, den rena, den rätta, den andliga reaktionen i dig inför det som sker dig. Det är det som Gud söker i dig. Och det gör han på område efter område i våra liv och intar mer och mer av våran karaktär för att skapa sin sons avbild i oss. De som han är förväg, och det står ju faktiskt ty i vers 29 där. Om vi läser 28, men vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa för dem som är kallade efter hans rådslut. Ty de som förut har blivit kända av honom, de har han också förut bestämt till att bli hans sons avbilder. Allt det som händer dig då har som syfte med att skapa Yeshuas karaktär i dig. För han har bestämt att du ska bli lik Yeshua. Så att denne skulle bli den förstfödde bland många bröder. Prisat vare Herrens namn. Gud vill se många Yeshua karaktärer. Därför sker allt det som sker för oss. Och så fortsätter vers 30. De som han i förväg har utsett. Har han också kallat. Och de som han har kallat har han också gjort rättfärdiga. Och de han har gjort rättfärdiga, de har han också skänkt sin härlighet. Det är det framtida arvet som vi har. Men också får vi del av det nu. Och då vill jag gå tillbaka här innan vi fortsätter i texten. Paulus myntade ett begrepp här som vi bara hoppade över. Nästan, vi bara läste den. Men gick inte in i det. Det talar om att vi har fått anden som förstlingsgåva. Vers 22. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Vers 23. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva. Det var inte riktigt bra översatt. Vers 23. En förstlingsgåva står i 1917. Folkbibeln säger förstlingsfrukt. Det tyckte jag var bättre om. På hebreiska är det bikurim. Bikurim. Bikurei haruach står det här i den hebreiska översättningen. Bikurei har att göra med bikurim. Bikurei är alltså smichut, ägandeformen. Bikurei haruach som betyder förstlingsfrukterna av anden. Förstlingsfrukterna av anden. Och det här ordet bikurim har att göra med skörd. Och det har att göra med sukkot. Nej, förlåt. Jag blandar ihop termen här. Shavuot. Pingst. Veckohögtiden. Bikurim är veckohögtiden. För i templet, när man under våren hade frukter som började växa, så sprang man ut till fälten och tittade vilka är de första som kommer upp. Och då de allra första frukterna som började växa på träden och andra frukter i naturen, det band man en litet rött snöre runt omkring. Det var alltså förstlingsfrukten. Och det skulle man ge i templet till templet under pingst. Bikurim. Därför så kallas pingsthögtiden också bikurim. Förstlingsfrukten. Förstlingsfruktens högtid. Och så säger Paulus att anden är Bikurim, Bikurei Haruach, förstlingsfrukten av anden, kan man säga. Och det är kopplat direkt till pingsten, där man i templet frambar till Herren dessa första frukter utav årets skörd. Och då säger han då att anden är som det här. Det som vi har fått, anden som vi har fått, det är bara den här första delen av frukten. Hela skörden kommer ju sen vid uppståndelsen, men vi har fått det som det första. En liten försmak. Så när han säger att de som han har rättfärdiggjort, de förhärligar han också. Ska vi se folkbibeln. De har han också förhärligat. Det var bättre översatt. De har han också förhärligat. Som om det redan hade skett. Förhärligandet har ju att göra med uppståndelsen. Hur kan det stå då redan att han redan har förhärligat dem? Som han har förutbestämt eller förutkänt. Som han också har kallat och de som han har förklarat rättfärdiga. De har han också förhärligat. Kom ihåg att i anden finns ingen tid. Framtid och dåtid hör ihop. Så när det är redan gjort i himlen så är det inte säkert att det är gjort på jorden ännu. Men det här är någonting som redan är färdigt. Förhärligandet är redan klart. Det har han gjort i Yeshua. Han har skänkt oss sin härlighet. Och han har förhärligat oss potentiellt, kan man väl säga. Vi har det, men vi har inte fått uppleva det än. Det kommer vi att få uppleva. Men det, och då har vi fått anden nu som en försmak, en början på det som kommer. Ett ord som används också, det är pant. En pant på det som kommer. Det här är underbara ord. Och jag vill understryka det som skrivs i den här boken. A Commentary on the Jewish Roots of Romans av Joseph Shulam. Han menar här att de här fyra orden som finns i vers 29 och 30. Att vara förutkänd. Att vara kallad. Att vara rättfärdig förklarad. Och att vara förhärligad. Förutbestämd. Det är mer än fyra här. Känd, förutbestämd, kallad och rättfärdigad och förhärligad. Det här är termer som har med Israel att göra. Termer som har med Israel att göra. Och då citerar han flera bibelställen här och jag tänkte vi skulle titta på dem lite snabbt. I Jesaja 43 och 1. Jesaja 43 och 1. Men nu säger Hashem, han som har skapat det, Jakob. Han som har danat dig, Israel. Frukta icke, ty jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Och då har vi de här termerna här som kommer. Vi kan väl gå här på 2029. De som han i förväg har utvalt. Israel är ju utvald av Herren. Han har danats. Det står att de är bestämda till att formas efter hans sons bild. Israel kallas också för Guds son. Ur Egypten kallar jag min son. Israel är min förstfödde son, säger han till farao. De som han i förväg har utsett har han också kallat. Jag som har danat dig, jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, säger Jesaja 43. Du är min. Vers 7 står, var en som är uppkallad efter mitt namn och som jag har skapat till min ära, som jag har format och gjort. De som också skänkt sin härlighet eller ära. Han har skapat Israel för sin ära skull. I 46 och 13, där står det: säg, jag låter min rättfärdighet komma nära. Den är inte långt borta. Min frälsning dröjer inte. Jag ger frälsning i Sion, min härlighet åt Israel. De har han också skänkt sin härlighet. Romarbrevet 8:30. Jag ger frälsning i Sion, min härlighet åt Israel. Alla de här sakerna som nämns i de här två verserna har med Israel att göra. Och Josef Shulam säger att det här handlar i första hand om Israel, den här texten. Men också icke-judar. Men vi får, han menar att bara Israels utkårelse är garanten och vägen och sättet som Gud kan göra det med hedningarna. Det som han nämner här i Romarbrevet 8. Israel är utvald. Israel är bestämt till att formas efter Guds sons avbild. Israel har blivit kallat. Israel har blivit rättfärdiggjort. Och de som han har gjort rättfärdiga, de har han också skänkt sin härlighet. Han ger Israel sin härlighet. Vad innebär nu detta här, säger han då? Om Gud är för oss, Israel, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Han ska frälsa sitt folk från deras synder, sa ängeln. Varför ska han inte skänka oss, Israel, allt med honom? Om du läser utifrån det perspektivet så får en otrolig dimension den här texten. Det är ju inget exklusivt för Israel. Men Israel är i första hand den som tar emot dessa löften och får del av Messias verk. Vem kan anklaga Guds utvalda? Israel är utvald. Och du är utvald. Men din utväljelse är beroende av Guds utväljelse av Israel. Gud frikänner. Han är mäktig att frikänna Israel. Han är den högsta domaren, vi har nämnt om det här tidigare. Den som kan anklaga är åklagaren. Men om det finns en domare som frikänner, så kan inte åklagaren anklaga längre, för Gud är den som är domaren. Vem kan då fälla? Det är ju Gud som kan fälla. Domaren kan ju fälla. Messias är den som har dött. Och därtill den som har uppväxt och sitter på Guds högra sida och ber för oss. Föreber för oss, vädjar för oss. Gud kan fälla, det skulle han kunna göra. Satan kan inte anklaga Israel, för Gud har frikänt. Men Gud skulle kunna fälla Israel, fälla en dömande dom. Men nu finns det en som har dött, och en som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och ber för Israel. Kom ihåg att översteprästen har Israels 12 stammars namn på sin bröstsköld. Den himmelska översteprästen har Israels stammar i sitt bröst. Det judiska folket och de förlorade stammarna bland hedningarna. Och hedningarna inkluderas i den här förbönen. Men Israel är i Guds sons hjärta. Messias är den som har dött för Israel. Han har dött för världen. Och därtill den som har uppväxt för Israel och också för världen. Och sitter på Guds högra och vädjar för Israel men också för världen. Så därför kan inte Gud fälla Israel. Om Gud skulle kunna fälla Israel, då fäller han dig också. Men det gör han inte, för det finns en Messias som har dött för Israel och han har dött för dig. Och därför så blir Israel frikänt och du blir frikänd. Genom att Gud handlar på det här sättet. Prisat vara hans underbara namn. Vem kan då skilja oss från Messias kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval dagen lång, vi har räknats som slaktfår. Om man nu kan tvivla på att det här skulle tala om Israel, om det judiska folket. Då kan man titta på det citatet som Paulus säger här i vers 36. Varifrån citerar han? Han citerar från psalm 44. Ska vi titta på det. För sångmästaren en sång av Koras söner. Gud, med våra öron har vi hört våra fäder har berättat för oss om den gärning du gjorde i deras tid i forntidens dagar. Vem talar? En jude, en israelit. Det var du som med din hand fördrev hedna folken, Israel talar. Men de planterade du, Israels folk. Du förgjorde andra folk, men de lät du bereda ut sig. Det var ej med svärd de intog landet. Deras egen arm gav dem ej seger, utan din högra hand, din arm och ditt ansiktes ljus. Ty du älskade dem, talar om Israel. Det är du som är min konung och Gud. Ge befallning om Jakobs frälsning, Israels frälsning. Genom dig ska vi slå ner våra fiender, Israels fiender. Genom ditt namn trampa ner våra motståndare. Jag litar inte på min båge. Mitt svärd kan inte frälsa mig. Nej, du har frälst oss från våra ovänner. Du har frälst oss, Israel, ifrån våra ovänner. De som hatar oss låter du komma på skam. Gud, vi lovar dig hela dagen. Dig prisar vi för evigt sela. Ändå har du förkastat oss och låtit oss stå med skam. Det har med templet att göra och med andra saker att göra. Du drar inte ut med våra härar. Du låter oss vika tillbaka för fienden och de som hatar oss tar byte. Tänk på Hitler, vad han gjorde. Du låter oss bli uppätna som får. Du skingrar oss bland hedna folken. Det här talar om Israel. Du säljer ditt folk för ingenting. Den vinst du gör är inte stor. Du låter våra grannar håna oss. Från de som bor omkring oss kommer spott och spe. Du gör oss till ett ordspråk bland hedna folken, talar om Israel. Du låter folken skaka på huvudet åt oss. Hela dagen är min smälek inför dig. Blygsel täcker mitt ansikte. När jag hör hånarens och baktalarens ord. När jag ser fienden och den hämndgirige. Allt detta har kommit över oss. Men vi har inte glömt dig eller svikit ditt förbund. Våra hjärtan vände sig inte bort. Våra steg vek inte av från din väg. Men du har krossat oss där schakaler bor och låtit dödsskugga falla över oss. Om vi hade glömt vår Guds namn. Och sträckte ut våra händer mot en främmande Gud. Skulle då inte Gud ha upptäckt det, han som känner hjärtats hemligheter? Nej, för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Ser du? Romarbrevet 8. För din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknats som slaktfår. Vem talar de här? Det är Israels folk som talar. Vakna upp, varför sover du, Herre? Vakna, förkasta oss ej för alltid. Varför gömmer du ditt ansikte och glömmer vårt lidande och betryck? Vår själ är nedböjd i stoftet, vår kropp ligger nedtryckt till jorden. Här är en psalm som talar om Israels lidande. Naturligtvis går det att överföra också till icke-judar, men det talar i första hand om Israel. Därför måste vi se den här texten i sammanhanget att det är Israel det talar om i första hand, men då är det också hedningarna som får del av det här. Så vem kan då skilja Israels folk från Messias kärlek? Nöd eller ångest som judarna får gå igenom, förföljelse eller svält, nakenhet, tänk på Auschwitz, andra pogromer och allt sådant, fara eller svärd, kan det skilja Israel från Messias, Jeshuas kärlek? Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknat som slaktfår. Nej, det här var inte bra översatt heller, tycker jag. Över allt detta triumferar vi läser 1917 då. I allt detta. De försöker fixa till det ibland översättarna, jag tycker det är lite synd. Ska vi se. Vers 37. Men i allt detta. I allt detta. In all these. We more than conquer. Enligt Young Literal Translation. Ordagrann översättning. En annan ordagrann översättning säger, but in all these things we more than conquer through him loving us. I allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Andra översättningar säger också att vi är mer än segervinnare. I allt detta vinner vi Israel, judarna. En härlig seger genom honom som har älskat oss. Så jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andeförstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat ska kunna skilja oss judar, oss Israel, och naturligtvis oss, icke-judar som tror på samma Gud, från Guds kärlek i Messias Yeshua, vår Herre. Guds utväljande och trohet till Israel är grunden för att samma trohet ska kunna nå dem som inte är judar. Om Gud hade förkastat Israel så hade hedningarna varit förlorade. Yeshua uppväcktes och insattes i sin tjänst som en himmelsk överste präst för att be för Israel. Det ser vi i tabernaklet. Överste prästen sattes med Israels stammars namn i sitt hjärta och på sina axlar. Och vi prisar Herren för att han är trogen förbundet. Han kommer att leda Israel in i det syfte som Israel har. Att kunna bli hans sons avbilder. Och även alla de bland hedningarna som har valt att gå samma trosväg som det judiska folket har fått dela utav här. Och i det här nu i slutet på kapitel 8 så kommer vi gå in i kapitel 9. Där det fortsätter att tala om Israels utkårelse och utväljande. Och det finns mycket att hämta där. Men vi sätter punkt för det här idag. Och är det någon som har någonting att fråga om så finns det plats för det också nu.
Det är översatt barnaskap i de flesta översättningar. Och då kan man ju då har jag ju tänkt och undervisningen har varit att barnaskap är någonting som är omvårdnad som barn får utav sina föräldrar. När du öppnar upp den här med sonskap så blir det ju ett vidare perspektiv utav barnaskap eller sonskap. Därför att det är skönt att få vara barn. Och många vill ju vara barn hela sitt liv, så att säga. Ja, men man blir omhändertagen.
Mm.
Men när man då tänker på sonskap och arv, så att säga, så är det ju en väldigt viktig del i en människas liv överhuvudtaget.
Mm.
Att få det. Alltså hon vet det, att man har ett arv, man har ett sonskap. Alltså sonskap som gör att man får kan förvänta sig att ens liv i fortsättningen blir bra, därför att man kommer att få ta över saker och ting som är viktiga för en.
Barnaskap, som du säger, väldigt... har ju en tendens, det uttrycket har ju en tendens att konservera omognad.
Precis.
Och det är inte bra, därför så väljer jag att inte använda det, för det står inte barnaskap. Utan poängteringen ligger inte på att man är Guds omsorgsbarn. Det är inte där poängteringen ligger i Paulus undervisning. Visst är det sant, som du säger. Men det är inte det som han vill säga med det. Och när man då, som du säger, tar fram sonskapet, så har det med arv att göra. Men det har också med ansvar att göra, att man växer upp till mognad. Och det är inte så populärt, eftersom man då måste anstränga sig. Men det är ju samtidigt en oerhörd välsignelse för ett barn, så länge han är barn. Han kan inte ärva förrän han växer upp, och det säger Paulus i Galaterbrevet. Inte förrän han blir vuxen kan han inta sin position som son. Och då är han högre än slaven, men när han är barn så kan han inte ärva en. Då är han likadan som slaven.
Men det är ju en väldigt styrka att kunna växa upp, så att säga. Och det är ju så man säger, växa upp ifrån barnaskapet och bli en människa, om jag säger så.
Ja.
Och det är då som det verkliga livet kommer.
Jag förstår i Galaterbrevet 4:1. Vad jag vill säga är detta: så länge arvingen är barn finns ingen skillnad mellan honom och en träl, fastän han är herre över alla ägodelarna. Ty han står under förmyndare och förvaltare in till den tid som fadern har bestämt. Det här är ju en väldigt viktig sak. Att man måste växa upp till andlig mognad för att kunna få ta ut och ta del av det här arvet.
Också när man pratar om barnaskap, eller att Gud är som en sköterska som tar hand om oss. Det blir en annan form av, eller begreppet barnaskap, det är ju kanske inte frågan om då, men att vi blir omhändertagna så som ett barn. Och det kan man ju få den, jag skulle säga, det gör ju Gud med oss även för att vi är mogna och vuxna, så att säga, på olika sätt. Men det blir en annan förhållningssätt till begreppet då. Men det är också intressant att Gud också på ett sätt ser på oss på det sättet också. Att han tar hand om oss.
Mm.
Precis som en moder tar hand om sitt barn. Men det är liksom inte riktigt det som Paulus talar om här.
Precis. Men den biten får vi inte glömma. Jesaja 66:13 tar upp det. Så som en moder tröstar sin son, så ska jag trösta er. Ja, i Jerusalem ska ni få tröst. Här talar moder, Gud som en moder, och tröstar sin son eller barn då.
Ja, och då blir det liksom ett lite större perspektiv. Inte på individplanet riktigt, men ändå, man förstår det på det sättet då.
Ja. Mm. Jag tror att för ens föräldrar så är man ju barn hela livet.
Ja, just det.
Och det tror jag är också bra. vi upplever ju en typ av omsorg som vuxna av våra föräldrar som är ännu äldre då, hela livet. Och de ser ju oss som barn. Och det finns ju någonting i våra själar som är, vi är beroende. Och det är ju att vi blir mogen och kommer upp till andlig mognad och manlig mognad. Det betyder ju inte att man är oberoende och att man inte behöver omvårdnad och tröst. Så att, och Gud förser ju oss med allt. Men det är ju inte det som Paulus vill undervisa om här. Utan han tar upp
andra. Jag läser en massa.
Visst.
Abrahams barn är arviga enligt löftet, är överskriften. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Han, här är inte jude eller grek, slav eller fri man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arviga enligt löften. Så, jag slutar.
Mycket bra. Galaterbrevet 3, 27-29. 26-29.
Jag svarar på många frågor.
Ja. Men det här ordet barn här, det ska stå söner. De har översatt det som barn, men i grekiskan står det söner.
Jaha.
Jag tittar på här. 3, 26. Kan ni få se här.
Ja.
Här ser ni ordet, det grekiska ordet. Uihos.
Urinos.
Uihos. Apparently a primary word as son. Sometimes of animals, used very widely of immediate, remote or figurative kindship. Child, foal, son. Samma ord finns faktiskt på spanska när man säger hijos. Samma som grekiska. Hijos. Söner. Det här är grekiska ordet. Strongs ord 5207. Så att där ser ni att den grekiska texten säger inte barn. Barn är ett annat ord på grekiska. Här står det faktiskt söner. Så att det är bra att påminna sig om att det är frågan om alla är ni Guds söner genom tron i Messias Yeshua.
Barn genom tron står där.
Ja, och då så tar han upp att hör ni nu Messias till så är ni därmed också Abrahams säd arvingar enligt löftet. Nu kommer det här. Är du son så är du arvinge.
Du behöver alltså inte omskära dig då?
Du behöver inte omskära dig för att bli Abrahams son. Nej, eller Abrahams säd. Han är fadern till både omskurna och oomskurna.
Ja.
Och arvet gäller båda folken.
Ja.
Vi stannar här under visningen för ikväll. Och jag tackar er för att ni har varit hos oss, hos mig. Och önskar er Guds välsignelse och mycket kraft att kunna vandra i anden och leva i anden och uppfyllas av anden. Och få del av försmaken, förstlingsfrukten och kunna en dag få del av den härlighet som vi väntar på allesammans. Tack ska ni ha.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack för det.
Shalom.
Shalom.